Hej och välkomna till Arsenal Göteborg podcast. Idag är det jag som är programledare, Oskar. Med mig har jag först och främst, det vet jag inte, men i alla fall två av panelens tre medlemmar. Oliver Sippesipos, välkommen, och hur är läget?
Jo, tack, det är bra. Myser lite lätt här. Lite neddimmad belysning här i sovrummet och... Jag göttar mig i sängen här. Jag är på annan ort idag nämligen och spelar in. Så därför ljudet kanske låter lite mindre bra. Men ja, men det är bra med mig. Hur är det?
Jo, det är fint. Det är ju party time så att säga.
Ja, för fan. Så jävla gött är det. Man bara ligger och myser.
Ja. Nej, men det är... Man har ju goda minnen av när vi senast signade en stor spelare och gick på landslagsuppehåll 2013, tänker jag på först och främst, men ja. Nej, så det är bra. Och bra att du förvarnar om ljudet här, så hoppas vi att det ska funka bra ändå.
Amen. Jo, och sen så en sak till. Det kan höras barn i bakgrunden. Det är full rulle här utanför, men ja, det är sånt man får leva med.
Ja, tackar
mina
för förvarningen.
Bonusbarn.
Ja, det är fint. Så länge du ser till att impregnera dem med Arsenal så mycket du kan.
Ja, jag försöker. Bonussonen, han är ju redan hjärntvättad tyvärr. Men jag har gjort mitt försök i alla fall. Nej, men ja, som sagt, han är 5 år. Han får hålla på vad han vill i min bok.
Ett tag till. Ja. Och med oss från nordligare breddgrader, Tobias Johannesson, välkommen.
Ja, tack så mycket. Hör ni några barn i närheten av mig, så är det något som är fel. Jag lever ju utan dem då. Nej, skämt åsido. Gött att vara tillbaka. Och det blir ett annat upplägg idag här. Ska vi slänga in Oskar, Arsenal Göteborgs podcast. Vad är det? Av Arsenal-fans för Arsenal-fans, där det är känslorna som styr. Var det korrekt?
Av Arsenal-fans till Arsenal-fans. Ja, jag kan inte riktigt det där, men det brukar aldrig bli riktigt rätt. Men grejen är att Filip brukar inte heller få det riktigt rätt, så att...
Nej, det är sant.
Men det är lite charmigt ändå att det är liksom ett element som alltid hänger där ute och man vet aldrig vad det blir.
Det viktiga är ju att säga att känslorna, att det är känslorna som styr, det känner jag.
Men det kommer det ju bli idag alltså. Jag har ju laddat faktiskt. Jag har skrivit lapp på grejer. Du vet, när Filip inte är borta, då är ju vi då smittar ju den här Filip förberedelserna av sig, känns det som.
Ja, och det har ju du och jag alltid skojat om, eftersom vi har varit med ett tag. När du och jag har ju spelat in några gånger tillsammans utan Filip, framförallt våra resepoddar back in the day. Så då var det alltid det här med Filips A4. Men jag får väl också erkänna att när Filip är frånvarande så blir det väl någon form av A4 för en själv också. Även om det inte blir lika uppstyrt som när Filip rattar.
Nej, men det är ju typ som att när Filip är borta, då är det så här: okej, nu har man eget ansvar. Så vill man inte, det blir som en... Filip är lite så här fadersfigur över podden egentligen. Lite så vibbar av det ändå. Man vill inte svika liksom. Och nu förstår vad jag menar.
Ja, det har man gjort ett par gånger så.
Ja, det är sant.
Men jag förstår helt vad du menar.
Men jag tycker vi börjar med, så vi inte glömmer bort det här. Hur gör man om man vill bli medlem i Arsenal Göteborg?
Oliver. Har han lite delay där i Halland eller?
Kan vara så. Nej, men Tobbe, hur gör man om man vill bli medlem i Arsenal Göteborg?
Det finns ju olika sätt. Man kan ju ringa Filip. Jag ska bara leta upp hans nummer här. Så hjälper han er. Nej, men alltså man kan gå in på arsenalgoteborg.se. Och ska vi se här.
Kontakt mig.
Om
shoppen där finns det väl. Ja, det är okej. Ja, det är, man kan gå in där till webbshoppen så kan man läsa allting om hur man blir medlem.
Ja, så kan man skicka allmänna frågor till info@arsenalgoteborg.se. Jag vill ju säga men man får ju inte det på sånt internationellt språk.
Tyvärr.
Gote.
Ja, Goteborg, ja. Eller bara
Goteborg blir det.
Sända DM till Arsenal, @arsenalgbg på Instagram eller arsenalgbg på Twitter. Eller bara fan droppa förbi på en matchträff och snacka igång det liksom, så ska vi nog få till ett medlemskap på grabbarna och tjejerna så att säga.
Ja, det kostar 100 kronor och är värt varenda krona. Man kan även hitta oss på Facebook på Arsenal Göteborg, våran likesida, eller Arsenal Göteborg forum för gruppens sida. Och så kan man skriva och fråga där om man vill, eller skriva att hej, jag vill bli medlem, och så finns det jättemassa snälla goa människor som löser det.
Jävlar vad det forumet exploderade i helgen alltså, efter nu andra lag som inte gick fullt lika bra som det gjorde för oss.
Ska vi börja där och säga det? Är det här den konstigaste, sjukaste Premier League-helgen ni kan minnas? Om man bara ser resultaten.
Ja. Men 100%.
Jag tycker ju att vi har ju ofta fått skit för den 8-2 torsken mot United. Men de kan ju bara sitta ner i båten när de torskar hemma mot shit, eller Spuds med 6-1. Det är ju skämmigt som fan alltså.
Ja. Alltså saken är United. Ja, jag bara hoppar in här nu. Jag vet inte, ni snackar United här nu och deras insats antar jag, eller?
Ja,
det var mer kommentera hur helgen har varit liksom för andra fans.
Ja, nej men alltså jag kollade lite på den matchen och United var ju inte på hugget från första början egentligen. Alltså de får en straff efter vad är det, 45 sekunder, men sen efter det så bara märker man ju att kollapsen bara kommer närmare och närmare och närmare. Men det är liksom
hörde ni vad Mourinho hade sagt det? Nej. Okej, jag hatar den snubben. Men fan, han är ju lite underhållande ibland. Han hade sagt så här då. Han sa det, man kan dela in den här matchen i två delar. Första delen är när vi spelar 11 mot 11 och andra delen är när vi spelar 11 mot 10. Första delen så är vi bättre och 11 mot 10 är vi också bättre.
Så. Han håller ju inte igen den dryga lilla Mourinho.
Nej.
Om vi nu ändå, jag tyckte ändå det är nästan lika bra som hans citat förra veckan när han mer eller mindre förklarade att Tottenham var en liten klubb och att det inte var så mycket press på honom när han var i en liten klubb. Det tyckte jag var rätt underhållande.
Just det, ja, herregud. Nej, men som sagt alltså United, det är ju ett rent haveri alltså. På riktigt här nu. Rakt igenom.
Grejen är den alltså, man inte haft vänner. Eller jag tycker det är så jävla kul faktiskt.
Men jag kan ju samtidigt inte riktigt glädjas åt det, eftersom det är Tottenham.
Nej,
det är väldigt det. Svårt att glädjas åt att Tottenham vinner en stor vinst. Eller ja, det går
men
inte
det är... Ser det som att United förlorade?
Alltså, alltså saken är, jag känner, alltså absolut, jag känner, jag ogillar Tottenham starkt, men jag måste ju säga att jag har egentligen mer hat emot United, om jag ska vara helt ärlig, på grund av historien mellan klubbarna emellan liksom. Så skulle jag nog säga att ja, jag känner mer hat emot United bara för att de var ju liksom gullegrisarna för med Sir Alex och fan hans jävla moster.
Jag tror att mitt hat har nog växlat lite där. Jag tror faktiskt att jag tror ändå att Tottenham har blivit number one när det kommer.
Ja, när det kommer till media i alla fall. speciellt brittisk media och Tottenham, alltså, de har ju sån hard-on så du bara skriker om det varje gång.
Vad menar du?
Men precis. Det är typ som att säga påven katolik eller?
Ja, gillar påven små pajkar eller?
Nu ska jag inte gå in på det där.
Men,
men som sagt, ska vi inte gå vidare till den stora, stora skrällen?
Jo, man kan ju säga vad man vill. Arsenal har ju förlorat med stora siffror i matcher. Men vi har i alla fall aldrig förlorat med 7 bollar mot Aston Villa.
Nej. 5 bollar ska väl läggas till. Men släppte in 7 bollar mot Aston Villa. Alltså, vilket haveri.
Ja. Jag vet inte, alltså Van Dijk har ju inte varit densamma sen Reece Nelson gjorde bort den.
Men jag satt ju där och bara, jag hade bettat lite för en gångs skull. Jag har ju börjat hamnat i träsket, det är du Oliver. Så hade man bettat 3 mål i matchen, så bara fan 2-0 till Villa. Jaha. Ja, men då blir det ju 3 mål i alla fall. Vad var det, hur många mål hade det blivit innan...
30 minuter.
Var det typ 4 eller?
Ja.
Det stod väl 4-1 i halvtid va?
Ja, jag tror det. Oh, det hade nog blivit 4. Jag tror det, antingen var det 4 eller 5 inom loppet av typ 35 minuter eller någonting.
Bizarrt,
det är helt alltså, Villa bara spel, alltså, det var som att deras familjer var under pistolhot. Kan jag ju nästan tro.
Men det är nog för att Jack Grealish spelar där och att man vet liksom att han är ganska duktig. Men de andra har ingen aning om vilka det var. Eller Ross Barkley i och för sig har man väl koll på.
Herregud. Men, fan, alltså han passar sig ju runt som en, jag vet inte vad.
Ska jag dra upp det igen eller?
En HB.
Nej, jag brukar säga så. Nej, jag ska inte säga det.
Men nog om andra lag. Jag tycker ni la upp det fint. Du säger att det var Reece Nelson som förstörde Liverpool. Jag säger att det var Maitland Niles som förstörde Liverpool. Och tillbaka är vi på förra veckans match i ligacupen. Och ja, jag har inte tänkt att vi ska göra oss långrandiga med den matchen. Men ni får gärna fylla i lite. Jag ger er... Du får Leno. Tobbe, har någonting att säga om Leno i ligacupmatchen mot eller mot Liverpool?
Alltså, ska vi gå och spela för spelare? Jag tycker
nej.
Ju...
Nej, vi ska, jag har valt 2 spelare här, så att du får Leno. Säg någonting om Leno.
Men det är bra. Håller du nolla mot ett lag som Liverpool, oavsett hur många, alltså, så har du gjort ditt jobb nummer 1 då. Och så räddar du straff. Leno var... väldigt bra där matchen tycker jag väl.
Ja, det är skönt att se att han verkar, eller hans kommentarer efter matchen också. I am number one, I've always been number one.
Alltså att det är lite självförtroende tänker du eller?
Ja, nej men det är ju bra. Det har ju varit mycket debatt kring Martinez, Leno, så det är skönt att han får kliva upp och göra en stor insats. Få lite självförtroende.
Ja, men verkligen. Nej men alltså det är kul när det går bra liksom för våra målvakter. Jag vet inte, det var ju ett tag sedan man kände på riktigt liksom att vi hade en världskeeper. Det var ju även med check så kände jag aldrig det riktigt.
Nej, han var ju slut. Let's be honest, han var ju slut.
Inte riktigt, men vi tog nog slut på han.
Ja, det kanske vi gjorde. Jag vet inte. Nej, jag var aldrig riktigt imponerad av Cech egentligen under den tiden han var i klubben. Han kändes, alltså han typ kändes slö i både tanke och alltså reflexer överlag liksom.
Inte så bra vid sin närmsta stolpe kan man väl säga.
Nej, alltså det kändes ju, det var ju ett haveri in the making liksom.
Vad menar ni?
Men det får man väl ändå, det får man ju, jag ska inte ursäkta honom för mycket här och vi ska inte prata för mycket om check, men det är klart att är man dålig vid första stolpen så kanske man inte ska ha Arsenals backlinje framför sig.
Nej.
Det gäller att ha snabba reflexer.
Ja, nej.
På slag alltså.
Ja, men och till Sippe då. Mannen som förstörde Liverpool, Ainsley Maitland-Niles, vad har du att säga om han?
Nej, det är cold as ice. Så är det bara. Det räcker bara så.
Ja, det är ju fantastisk straff alltså. Jag
Ah,
tycker ju
han
nästan
är
att han borde ha gått upp som första straffskytt i Arsenal nu.
alltså, det är så jävla gött när han går fram. Han är så loj. Och så ser det ut som att han nynnar på någon grime-låt eller någonting. Så,
Fast
ja, nej.
kollar väl inte ens på bollen eller? Han bara kollar
Nej, han
bara på
bara.
målvakten och bara lägger dit den.
Ja, det är som sagt, och det är en bra straff också. Han ser hur loj ut som helst. Jag förstår ju att han håller på att få en hjärtinfarkt när han ser att han går med det kroppsspråket går upp och ska liksom slå en straff i liksom vinna eller försvinna
Men gillar
straffläggning
man inte
direkt
det
liksom.
då?
Jo, egentligen, men på ett sätt
Det är lite så
det
stora cojones liksom.
är... Jo, det är sant, men ja, det kan ju vara blandade signaler så att säga, men alltså nej, men som sagt, det är bara att lyfta på hatten. Jag älskar ju hans typ flin efteråt liksom. Nej, det är pannben på den gubben alltså. Det är det jag har att säga om han.
Ja, och i nästa omgång så fick vi lite lättare motstånd. Vi fick City.
Ja.
Alltså i ärlighetens namn, när du kollar på säsongstarten på ligan så har du ju helt rätt.
Ja, jo, det var lite så. Men det är inte förrän i december, sen behöver vi inte prata så mycket om nu tycker jag. Det kan ju hända en del fram till dess. Så jag tycker helt enkelt att vi rullar vidare i vårat schema och hoppar in på Sheffield United-matchen. Och först och främst då får man väl i sann Filip Tolfman-manér börja med startelvan.
Och det
Eller vad
är ju
säger ni?
Oliver som börjar med den. Eller det är Oliver som kör den.
Det är
Ja,
Oliver som ska säga någonting om startelvan. Så jag ska bara
så
ta
är
upp
man.
startelvan här. Man är ju inte förberedd. Man är ju inte Filip Tolf.
Nej, det är samma
Han har
här.
ju
Jag håller också på titeln.
startelvan från förra mötet och förra mötet.
Ja. Men ja, mannen som räddar straffar i mål, Bernt Leno. Mr G, David Luiz, Kieran Tierney, Hector Bellerin, Mohamed Elneny, Dani Ceballos, Bakayo Saka, Willian, Edin Nketiah och Aubameyang. Tankar om den elvan, Sippe, våran startelveexpert?
Ja, alltså, men det känns som det, så här, det var några ändringar här bara. Det var Lacazette från förra matchen istället för Nketiah. Det gäller antar att han ville testa nytt där. Annars är hela mittfält och wingbacks samma, va? Eller nej? Nu ska vi se här.
Första
Nej, men som
matchen
sagt.
för David Luiz och Mr. G, va?
Ja, det stämmer ju. Det stämmer
Sen mittlåset var inte samma korrekt.
ju. Nej. Tierney är tillbaka där. Han spelade inte förra ligamatchen, va? Eller gjorde
Jo, det
han?
gjorde han.
Jag
Det gjorde han.
minns.
Ja,
Jag
det spelar inte så
minns
stor
mig
roll,
själv
men
lite.
nej,
Förra
men
ligamatchen
det
var
som de
Tierney
flesta
tillbaka.
reagerar på var väl antagligen att Elneny startade igen.
Ja. Nej, alltså han har ju inte gjort några större misstag direkt när han väl har fått chansen att
Alltså det är
starta.
ju hans, det är fan hans signum, känns inte så.
Ja, men alltså han känns väldigt basic. Hittar lätta passar, gör ingenting. Liksom, alltså han
Giftiga
spelar...
sidledsdanne.
Ja, men det är ju det. Mohamed El Sideways, som vissa kallar han. Nej, men som sagt, han gör jobbet. Ja, och sen Ceballos tillbaka. Nu är det... Ja, nej, jag tror det var barn som grät i
Lät
bakgrunden. Nej, men
som barn i
ursäkta
bakgrunden,
mig.
ja.
Ja,
Det var bara jag.
nej, men som sagt, på pappret, bra 11 tycker jag. Nej, men som sagt, sen så när matchen väl gick igång. Jag tycker det var väldigt, väldigt lågt tempo rakt igenom faktiskt i första halvlek, om jag ska vara helt ärlig. Kändes väldigt lojt, men de löser ju det till slut. Inför andra halvlek då blev det lite byten på det med, så att säga. Men ja, som sagt, annars ja, ganska standard uppställning, 3-4-3. Får se nu när Partey kommer in. Se om han kommer gå ner till en fyrbackslinje och köra en rak trea där på mittfältet med ja, Ceballos, Partey, Xhaka kanske. Vad tror ni?
Men har vi någon spaning på angående nu när vi är inne på mittfältet? Varför vi envisas med att inte spela samma? Att det är så att nu ska Xhaka vilas. Mm. Alltså jag förstår att man vill ha in Ceballos, men jag hade nog att testa Ceballos Xhaka liksom.
Men det har vi ju gjort rätt många gånger. Och sen så får du får ju även någon i... Jo, men vi har ju kört det väldigt mycket med Arteta. Men man får ju ha med... Får ha med
denna i säsongen då.
Ja, man får väl ha med i beräkningen tror jag att vi spelade tre matcher på...
Ja, jag tänkte också det måste
vad
varit
blir det
rotationen?
På sex dagar? Jag tror
det måste ha varit rotation där, ja. Det känns lite som det. Ändå. Men, nej, men som sagt. Det är ganska ordinarie elva vad vi liksom... Vad Arteta, han kör ju på vad han tycker ser bra ut i träning liksom. De som levererar på träning, det är de som får starta liksom. Så... Anta att de har gjort det bra ifrån sig, så att säga.
Det kan men, vi hoppas.
Ja, ja, men det hoppas jag med. Nej, men sen så det blir ju helt annat. För, han märkte ju att första halvlek, det funkade ju inte. Det var ju ingen rörelse eller någonting. Det var ju riktigt lågt tempo och tafatt. I my opinion.
Ja, det tog ju för fan 28 minuter innan vi fick ett avslut på mål.
Ja, precis. För sen där i minut... minut 58 ja. / 60. Då gör han ju sitt första byte där. Ja. Skickar in PP.
Innan vi är framme med PP så kanske vi bara ska, eller tycker jag i alla fall, det är ju jag som är programledare då. Jag tycker kanske att vi ska nämna oss med i minut 39.
Ja, du menar det gula kortet som jag tycker de borde kolla på eller?
Som är solklart rött om du frågar mig.
Jävla norrmagen alltså.
Sandberg-tacklingen där ja.
Ja, och jag bara, det är ett norskt namn.
Men hur kan de sitta, eller det är ju jättemånga som pratar om matchen efteråt, så pratar de om att David Luiz ryckte en spelare i tröjan och man bara, och det var ju Chris Wilder jättearg för man bara, ja, och din spelare hoppar in med en karatespark och
ja, just det. Ja, nej men som sagt det, jag vet inte
det,
alltså...
det skriker ju inkonsekvent. Och återigen det här med rött och var, har de slutat kolla på röda kortsituationer i huvud taget eller? Det var det du sa Oskar i alla fall, alltså man blir ju frustrerad alltså.
Jag tycker ja, det är ju dels att det är inkonsekvent och sen jag menar hur kan de inte liksom gå in och kolla några extra gånger? Det är ju inte så att de inte skulle haft tiden eller jag menar Aubameyang låg ju skadad i flera minuter. De hade ju all tid i världen att kolla.
Just det. Och sen så sket han i extra tiden där också.
Ja, en minut
sånt alltså.
Ja, men alltså som sagt alltså det var exakt så som jag sa förra veckan. Det här med alltså domarna och nivån överlag alltså. Och var för den delen också. Alltså de måste liksom rannsaka sig själva hela jävla alltså domarkåren i England. Alltså på riktigt. Det är ju parodi nu alltså på riktigt. För alltså absolut Berge-tacklingen där, den är alltså det är ju nästan så att han går in, han kör nästan en tvåfotare på det.
Det är styggare.
Ja, den alltså den är ju alltså absolut, folk kommer ju hävda han tog ju bollen sen. Ja, men alltså det spelar ju ingen roll när han liksom inte har kontroll och alltså i skedet efter han når bollen. absolut, han träffar bollen, men han har ju inte kontroll senare i tacklingen. Det är ju vårdslöst in i bänken. Så,
men jag hatar också att det är så här. Man bara, ja, men vem var det mot då? Aubameyang såklart, liksom, att de ska ut vår bästa spelare på något sätt.
Ja, amen, det känd, ja, men det,
alltså jag var så standard, arg, för det standard. Kändes det inte som första halvlek var bara vara brunk från deras sida? De bara, jo, hur hårt kan vi gå in på Arsenal utan att vi åker ut, liksom?
Ja, nej, men det är lite som att ventilera också under matchen i, vet du det, eller efter matchen, eller nej, under matchen också, att liksom alltså ska vi behöva ha ett liksom Aaron Ramsey benbrott innan liksom de ska börja liksom, alltså ta ett tag i de här tacklingarna emot oss. Alltså
det känns som att det är Sheffield får hålla på så här.
Ja, men det skulle nog säga, de flesta klubbarna får ju köra, alltså kan ju bara se på PP, vad var det förra säsongen, fan vilka tacklingar han fick på sig också liksom. Det, alltså det var ju flera gånger där han också kunde liksom bryta ben och all möjligt sånt.
Men ni vet ju att jag är lite old fashion där, att jag gillar lite mer sparka ben. Men inte liksom om man är på något sätt ute efter att skada, som det kändes ändå som att de var.
Nej, jo, absolut. Nej, men det var grisigt alltså. De försökte ju liksom brunka sig in i matchen, för jag tyckte inte de satt mest och försvara, om jag skulle vara ärlig, Sheffield. Alltså de var ju rädda för att gå fram alltså. Så, men det är, alltså sen så kvaliteten i det laget är ju inte den bästa så att säga.
De hade heller, ju andra sidan inte gjort ett mål heller. De var ju det enda laget som inte hade gjort mål inför matchen i Premier League.
Nej, det är ju det.
Men ja, men, tänkte att då har vi i alla fall fått avverkat den. Och sen då, som du var inne på tidigare då, i minut 58 så kommer ju Pepe in för Nketia. Och för första gången så får vi se att Aubameyang går upp som anfallare. Vem hade kunnat tro att Aubameyang kunde spela anfallare? Hör och häpna.
Nej, precis.
Han får ju en jävla skott alltså. Där, vad heter han, keepern i skitsamma
Ramsdale.
Ja, han får jävla, vad han får sträcka ut där.
Ja, det är, alltså saken är, det är en fruktansvärt bra räddning alltså.
Men ser ni att han får ju den på bakfoten, alltså när han är på väg bort från bollen, Aubameyang, och så bara ett tillslag petar fram den och så pang. Han är så jävla klassspelare, den gubben alltså.
Jo, men det är han. Han är next level alltså. Tänk att vi fick ha kvar han alltså i klubben. Att vi löste att han stannade kvar alltså.
Ja.
Helt fantastiskt. Det är ju
3 minuter efter att PPR kommit in på i matchen och Aubameyang fick spela anfallare, så blir det mål av ingen annan än Saka. Så Tobbe, vad har du att säga om Sakas mål?
Alltså jag vill ju passa på att höja, nu kommer ni säkert nu kommer ni säkert liksom komma dit också. Men jag vill höja liksom ett finger för Hector Bellerin den här matchen. Som jag tycker gör en riktigt jävla bra match. Inte så här för en gångs skull, men han är på väg tillbaka till gammal storform tycker jag. Där han var en av de bästa backarna i världen. Så. Nej, men det är Aubameyang som startade. Så kallad hockeyassist. Sen är det ju Hector Bellerin som får den bort till vad heter det, other side of the box, och 1-0 av Saka på huvudet efter four post.
Snyggt. Sen dröjde det hela 3 minuter till innan det blev mål igen, Oliver, av Nicolas Pepe. Har du någonting att säga om det målet?
Då är det Pepe, ja. Han gör sig, han tar den där löpningen som han har gjort så här, typ så här 20, känns som så här 20 000 gånger under andra matcher. Och Bellerin har faktiskt inte fått fram den, alltså, eller vågat typ lägga den passen. Men nu så vågar han lägga den passen. Och Pepe kommer i fart. Och han har gjort så, alltså, det, han gör nästan till ett identiskt mål mot Sheffield som han gjorde för Lille förra säsongen. Där han kommer där på kanten, en djupledsboll, fart, alltså en mot en, och alltså han är en demon när han får vet du, utmana en mot en, och han, det är ett kliniskt avslut i bortre burgavel, så ja, man myste lite där alltså, måste jag säga. Så vi får se, kommer han är det nu denna säsongen han kommer explodera? Jag tror nästan det alltså. Känns som det. Grabben behöver ju självförtroende också liksom. Man märker ju det, han har ju varit lite låg här nu inledande matcher.
Men han lite har ju loj. Ett par första touchar, och så alltså, den vänder som vi är så gudaberoende. Alltså han har ju sådana, vad som man säger, moments of excellence som inte ens hela Sheffield United spelartrupp tillsammans hade kunnat prestera.
Nej, alltså saken är, grabben är ju alltså tekniken är ju ingen, alltså han är ju hur teknisk som helst, men han har inte fått yta och liksom utnyttja den heller. Men nej, jag tror vi kommer få se greatness av Pepe denna säsongen.
Innan vi går vidare till våra talking points från matchen, så är det någon som snabbt vill säga någonting om Sheffields mål?
Det är en klasskasse av Mac Goldrick. Det är inte mycket Leno kan göra där alltså.
Nej, det är väl bara att hålla med. Ja. Deras första mål för säsongen säger väl en hel del i omgång 4. Jag tror de kommer få det mycket svårare i år, och det talade, det kändes som att spelet talade lite för det. Att det är liksom brunk och det liksom ska stökas, så man går in för att inte förlora, och så förlorar du då till slut ändå.
Ja, nej, man kan väl säga att Arsenal inte riktigt, man hade slått av på tempot lite och man blev straffad med ett mål i baken.
Det är tråkigt att man inte får en nolla också liksom.
Ja, men nog om, ja, det hände ju inte så där mycket mer i matchen skulle jag säga. Men är det någon som, eller ja, Tobbe, har du en talking point från matchen?
Katie. Nej, men ser ni effekten?
Ja. Nej, men liksom, det känns som att han håller på att hitta rätt igen efter många om. Det har ju varit snack om att han ska lämna och det är andra klubbar och han är inte vem han var och allt sånt. Men det känns som att hela laget är på rätt väg då. Även han. Så att jag tycker att Hector Bellerin kommer bli väldigt, väldigt viktig denna säsongen. Och bidrar också med 2 assist. Det är svårt att inte nämna hans insats då, kan jag tycka.
Hur många ass är han uppe i nu? 6 va?
Uff, det är hans karriär.
Nej, denna säsongen.
jag har dålig koll på exakt hur många ass han hade, eller har under hela säsongen.
Jag får man och nu så här, matchen innan det, förra ligamatchen, stod inte han för någon ass då med?
Mycket möjligt.
Jag tror han är uppe i typ 6 ass eller någonting. Jag bara chansar här nu, men jag, alltså, han har ju öst fram vet du, bollar i anfallen nu, så nej, alltså, nej, jag är helt med det där alltså. Bellerin han
kommer bli viktig.
Han börjar
varit i laget länge, vet du. Ja, han är en fanbärare.
Precis. Nej, och sen så har han ju tatuerat in 2 på vad är det, framsida lår, va?
2.
Ja, han har ju gaddat 2, alltså 2 på engelska över låret.
Du tänker på Otobia Gunnar eller?
Nej, 2. 2.
Ja. Jo, men det kan ju vara to be a gooner.
Ja, amen.
Illuminati confirmed.
Amen. Oskar, du får ta över här nu. Jag har ett barn här.
Ja, jag trodde du skulle ha en talking point, men då steppar jag emellan.
Jag, Ja, gör det.
Ja.
De ska lägga sig här nu. Det blir lite, Lars och Lajban här just nu.
Så du
jag kommer tillbaka om några minuter.
Ja, okej. Ja, jag tar min talking point längre och Sippe kommer tillbaka om en stund. Min talking point från matchen är väl egentligen att vi äntligen ser ett skifte. Att vi vågar spela Aubameyang som anfallare för första gången på väldigt, väldigt länge. Och min förhoppning är att det first of many to come, att det var någonting som vi kommer få se mer av med den fronttrion som vi hade bakom honom i form av Willian, Pepe och Saka. Speciellt mot den typen av lag som Sheffield så tror jag att det är någonting vi kommer behöva, det är någonting vi kommer behöva spela med oftare för att få in mer kreativitet när vi inte nu har fått in ytterligare en kreativ mittfältare. Och det är väl någonting jag tror, ja, när vi får in Partey i laget så, och vi, om vi går över till en fyrbackslinje, så känns det som för mig vägen framåt. Jag vet inte om du har några tankar kring det, Tobbe?
Nej, alltså egentligen så är jag bara för ljus på framtiden så sätt. Och spela i de positioner de mest van vid känns ju spontant som att det är en bra idé. Det är väl det här huruvida man ska tillgodose Lacazette och att han ska få vara kvar i klubben. Nu blir han ju kvar åtminstone ett halvår till. Så sen
ja, eller 90 dagar kan man säga. Tills nästa fönster öppnar.
Ja, precis. Halvår var det väl tidigare, eller kändes som ett halvår. Ja, ju film i alla fall. Så... Ja, alltså. Vad fan tänkte jag på nu?
Jag tänker ju att det är ju...
Just det, men Lacazette är så här, det är svårt. Det är svårt det där att man på något sätt ska behöva spela för att han ska må bra, typ.
Jag tänker ju att det blir tight matchande ändå. Jag tänker ju att framåt så borde vi satsa på att ha antingen Aubameyang eller Lacazette och... För att få in mer kreativitet och få in... jag tycker inte det är hållbart heller att vi ska spela Willian över Pepe. Eller, jag tycker att vi ska ha in både Willian och Pepe. Och det enda sättet att få in både Willian och Pepe, det är ju att spela. Då måste ju Lacazette sitta på bänken mer eller mindre. Och sen så kommer vi behöva rotera med... Eller Aubameyang kommer ju också behöva vila liksom. Och det är ju rätt hyfsat att kunna slänga in en Lacazette i minut 65 som springer mycket.
Ja, ganska bra i boxen också så sett. Det ska vi inte sticka under stolen. Men det kändes som att uppställningen var mer rätt med Pepe och Saka. Om jag ska vara helt ärlig då. Så jag misstycker ju inte med hur den gode Arteta valde att ställa upp. Sen så får jag väl ändå lov att säga det att jag är jävligt glad att det är sådana här matcher där det inte var så klart efter första halvlek att det var att vi skulle vinna. Men jag hade inte den här känslan att fan, du vet, det är hopplöst, vi vinner inte. Förstår du vad jag menar? Den känslan har jag inte på samma sätt längre.
Arteta-effekten.
Så skulle du kunna beskriva det definitivt.
Ja, och med den, jag känner mig rätt klar med den punkten. Jag tror inte vi... Ja, du hade väl kunnat säga... Ja, jag vet inte om du... Eftersom Sippi kanske inte har hört hela punkten så tänker jag att... vi kommer nog komma tillbaka till den här formationen sen då. Men Sippi, har du någon talking point från matchen?
Mot Sheffield?
Ja.
Ingen.
Bra fråga. Alltså, jag skulle nog vilja säga... Egentligen en defensiven i den matchen, ja, inte för att det var så mycket tryck framåt, men det kändes nej, alltså det kändes tryggt överlag. Alltså jag känner inte samma ångest inför vet du det, matcherna längre som förr. Dela och sen så ja, men det är lite som Tobbe sa det, alltså man kände att ja, nej, kommer vi vinna idag eller kommer vi inte vinna idag? Det är inte samma, alltså det är så här, absolut, vi kan spela dåligt, men på något jävla vänster så skrapar vi ihop en kasse och så vinner vi 1-0. Det är mer så här kämpaglöden i själva laget, alltså att de tror på det igen. Innan så var det så här, kändes lite hopplöst på något jävla vänster. Så jag måste nog säga Arteta-effekten. Det är min punkt ifrån matchen mot Sheffield. Det är lite så här att han eldade på dem så att det blev lite förändringar också liksom.
Jag sa ju det att jag är nöjd om det, eller jag tycker det är klart godkänt om vi har 10 poäng efter 4 omgångar. Hur känner ni med 9 poäng efter 4 omgångar?
Ja,
vi snikna liksom.
Nej, absolut inte.
Vad tänker vi?
Ja, jag känner alltså det, vissa matcher absolut, jag kanske inte har sett världsbäst ut, men alltså 9 poäng efter, vad sa vi, 3 omgångar nu?
Nej,
fyra omgångar.
Ja, precis, det var det vi sa. Ja,
amen. Nej, men absolut, jättegodkänt i min bok skulle jag säga.
Jag med, och det jag har tänkt på efter den här helgen med alla de här sjuka resultaten är ju att jag kan ju på något sätt, vi spelar inte världsbäst mot varken Liverpool, West Ham eller Sheffield i den här matchen. Även om jag tycker denna matchen är bättre än mot West Ham, vi är inte under lika mycket tryck som mot West Ham. Men när man då kollar på de andra lagen, ja, hade jag så här nu med, ja, när jag kan kolla tillbaka på det efter 4 matcher, jag tar ju hellre att man vinner knappt med 2-1 hemma då mot West Ham och sen ändå en välförtjänt 2-1 hemma mot Sheffield än att spela som typ Leicester och vinna med 5-2 borta mot City, för att matchen efteråt förlora med 3-0 hemma mot West Ham.
Men här, Leicester.
Leicester fuckade mitt bett.
Så är det positivt.
Jävla, gäng alltså.
Så jävla orutinerad. Nej, men när vi ändå inne på svajiga, liksom, vad ska man säga?
Insatser.
Svajigt spel. Ja, insatser heter det. Performance var ordet jag tänkte på.
Ja.
Så kan vi väl ändå, ja, hur mycket spelar publiken in i det här? Alltså United då, hemmaborg har det väl varit 6-1 i röven. Liverpool, och de har ju världens bästa fans, alltså fan hur de heter.
Fast det var ju på Villa Park de var spelade.
Precis,
nu.
Men whatever. Det borde vara ännu lättare för dem då.
Ja, precis. Ja.
Hur mycket spelar det in? Är det 10%? Är det 2%? Hur mycket är det?
Jag tror det är klart det spelar in. Det gör det.
Ja, framförallt så verkar det ju vara att har en tendens att rinna iväg för klubbar nu på ett annat sätt än när det är fans på arenorna. Det var de inne på i Premier League-podden liksom, att det har inte runnit iväg så mycket i matcher innan när det har varit publik. Det är mycket matcher där resultaten har runnit iväg. Och som West Brom gör 1-0 hemma mot Chelsea. Ja, helt plötsligt står det 3-0. Ja, sen blir det 3-3 för att Chelsea får in 3 bollar. Leicester vinner med 5-2 borta mot City. Det kanske inte hade hänt en annan säsong. Aston Villa vinner ju inte speciellt ofta med 7-2 hemma mot Liverpool.
Nej.
United har väl speciellt kanske släppt in.
Det är ett jävla bra ord också. Ska...
Ja. Ja, nej, men ni förstår. Det verkar ju vara en trend att det rinner iväg i mål mer frekvent än vad det har gjort innan. Det är många matcher, det är 3-4 mål. Det bara rinner iväg liksom.
Alltså det typ känns som att de typ skiter i det och så bara okej, ja, men nu har vi släppt in 3. Vad fan. Det är inga här som står och skriker på oss liksom.
Men att de kritiska redan försvinner alltså. Att de känner att de behöver inte berätta, eller de liksom inte förklarar.
Men det känns ju nästan lite som det. Eller är jag helt fel på bollen där?
Tror inte det.
Du kan nog ligga något i det säkert, men...
Ja, men till exempel, Alltså tänk om det hade varit folk på Villa Park när de, ja, och det blir 7-2 till Villa.
Kaos eller?
Herregud. För fan, de hade ju rivit hela jävla Villa Park.
Ja, jag har ju varit på Villa Park en gång när de vann. Det är inte så att fansen där
kommer sen så är det ju Birmingham också vi snackar om. Vi snackar om Birmingham också. Det är ju en riktigt grisig stad också överlag.
Har du varit där?
Nej, men man har ju sett lite bilder och sånt liksom.
Jag har ju varit riktigt berusad i Birmingham.
Det är korrekt, men det var en trevlig kväll. Det är liksom, alltså Birmingham, jag bara får sån här vibba. Jag har ju kollat alla säsonger av Peaky Blinders liksom. Känns som att Birmingham är ju, de har bara byggt lite schysstare kåkar nu än då under den tiden Peaky Blinders utspelar sig liksom. Det känns som att det är en ganska hård stad fortfarande. Alltså rätt ruff.
Arbetarstad är det liksom.
Ja, alltså, ja, precis, det är det jag menar.
Men det är ju småstäder lite som har växt ihop till en storstad om man säger så.
Ja.
Men det är väl också det här, det är väl lite som Sverige kanske där på ett sätt då. Att du har liksom en arbetarstad som är den näst största. Ja, mycket, mycket industrier. Jag ser en likhet där då.
Ja, nej men som sagt, nej men det jag tror att anledningen varför det springer iväg, det känns lite som att, ja men det är inga på läktaren. Vad fan. Ja. Sånt som händer. Det är lite så här, de bara, det känns som att de skiter i det på något vänster. Jag vet inte. Det är bara den känslan jag får liksom.
Ja.
Jag tänker att vi kanske inte ska, vi har mycket saker att hinna med, så jag tänker att Tobbe får ta ut sin topp tre här nu. Så vi kan komma vidare till i bollen. Tobbe, din topp tre från matchen.
Jag har inte bråttom längre, det kan jag tillägga. Ursäkta mig att jag bara där nu. Nej, men som sagt, min sambo kom hem nu, så hon tog över nattningen här, så vi kan ta det lugnt liksom.
Ja, men jag tänker att det finns andra saker jag vill prata om ändå lite, så att...
Jajamän, yes.
Så, Tobbe, din topp tre från matchen mot Sheffield.
Ja, vill du utveckla det att jag ska ta ut...
Ja, det vill jag göra. Det jag tyckte, ja. Att eller säsongens spelare ska Tobbe få äran att ta ut i vanliga fall. Eller en av i panelen tar ut sin topp tre från matchen. Den som var tredje bäst i matchen får en poäng, näst bäst 2 poäng och bäst 3 poäng, gärna med en liten motivering till varför.
Yes, ja, nej, det här kanske inte kommer som någon chock då, min trea. Men på en poäng så har vi Saka, som verkar få sitt riktiga genombrott denna säsong. Vi fick ju en liten försmak förra säsongen, men det känns som att det är på gång med stormsteg nu. Och vi hoppas att han kan bygga vidare. Men det känns som att han vågar utmana. Han är snabb, han är på rätt ställe. Gör också väldigt viktiga 1-0 här i en ganska så låst match. Så därför får han en poäng. 2 poäng så får vi Nicolas Pepe, som kommer in och förändrar matchbilden helt. Samma där lite, att han verkar få sitt riktiga genombrott denna säsongen snarare än förra. Ja, och gör 2-0. Jävla fort det går. Helt plötsligt står det 2-0. Det känns som matchen är över. Då kände jag 3 poäng. Jävla vad nice. Så han får 2 poäng för att han kommer in och ändrar matchbilden helt och vågar också han utmana ett Sheffield som faller väldigt lågt och spelar fruktansvärt tråkig fotboll. 3 poäng är en spaniak då. 2 på högerflanken, Hector Bellerin. Han var i min värld bäst på banan för att han bygger, istället för att han får liksom massa hockeyassist och sådär då, så får han istället assist den här gången. Och bygger upp spelet och hittar ytor och vågar gå fram och väggspelar. Jag tyckte det såg mycket bättre ut än det gjort på ett tag då för Hector Bellerin. Eller har gjort ett par matcher. Så Hector Bellerin 3 poäng. Så håller ni med eller inte?
Nej, det
är, jag är enig. Enig.
Tackar vi för de poängen och så stänger vi den här matchen, tänker jag. Och spolar tillbaka bandet istället till gårdagen. Gårdagen som började med de dystra nyheterna att Gunnosaurus, Arsenals maskott, sedan 93 hade blivit uppsagd för att spara pengar, men att han skulle komma tillbaka vid ett senare tillfälle när det fanns fans på arenan, men då som i en reinkarnation i en annan person i dräkten. Ja, det blir ju lite, Arsenal har ju fått rätt mycket skit för detta, och det blir, alltså, det blir lite löjligt att vi gör oss av med en en kille, Jerry Quay, som antagligen inte har världens största lön. Men det som har, vi börjar, jag har ju lovat att vi ska prata lite Gunnosaurus, och det var det. Det var ju men nu har ju Özil så fint gått in och sagt att han ska pröjsa Gunnosaurus lön här om Arsenal vägrar att ge honom lön så länge han är spelare i klubben, vilket antagligen inte är jättemycket pengar för honom att förlora, men det är ju en fin gest utav Özil.
Tror inte jag heller.
Är det någon som vill säga någonting om våran maskott som inte längre är kvar i klubben, som har lämnat våran klubb, The Last Invincible?
Jag tänkte väl säga det, att han är väl den sista Invincible i Arsenal. Men den bilden på han och Henri som sitter på en bänk där, även med det, mer, det är väl Cashley Cole, va?
Ja, Cashley Cole, ja.
Är ju fantastiskt, alltså, som att han skulle vara en jättedel av laget och hela tänket.
Ja, men det är lite mysigt ändå.
Men det, Filip, han berättade för mig en gång att hans högsta dröm var ju att få ta en bild med Gunnosaurus. Så det får vi försöka få till någon gång. Det är väl inte helt sanning, men det var så jävla kul att ha en bild på Filip och Gunnosaurus.
Det enda som skulle kunna göra drömmen bättre för Filip, det är om han fick stå med Rob Holding bredvid sig också.
Och Gunnosaurus.
Så hade dagen varit fulländad.
Fan.
Jag vill väl minnas, om jag inte missminner mig, jag är helt ute och cyklar här, så tror jag att Peter Kling har gett Gunnosaurus en Arsenal Göteborg pin en gång.
Oj.
Stort.
Verkligen.
Det känns i och för sig som något som Peter Kling skulle göra.
Ja, det är en av få dinosaurier som faktiskt gillar, det är Gunnosaurus.
Ja, men i och med att Arsenal gjorde sig av med denna stora lönepost, så öppnade sig upp spelrum. Precis. Och bomben landade in där någonstans vid lunchtid igår, att Arsenal hade aktiverat Partey's klausul, Thomas Partey från Atletico Madrid. Vilket ju inte då betyder att de behövde kontakta Atletico Madrid, utan de fick kontakta La Liga för att lösa den här klausulen. Och det slutade med att Atletico Madrid blev informerade om att Arsenal hade gjort klart affären 23 minuter innan deadline. Så vem vill börja prata lite om Partey? Jag tror att Sippe är rätt sugen på detta.
Ja, oh, alltså herregud, sicken jävla soppa egentligen, alltså. Liksom Atletico Madrid som, alltså, som jag har sagt flera eller några avsnitt här nu, de satt ju i skiten ekonomiskt och de vägrar ju tumma på priset. Det var liksom klausulen eller ingenting. Och sen så kommer de in och ska ha en spelare av oss. Och så vill de inte, vet du, betala någon låneavgift för han. Och liksom bara allmänt dryga egentligen. Det är de ju. De agerar ju som, jag vet inte vad. Som,
jo, men de har ju två av sportens största grisar just nu, har de inte det?
Jo, men det har de ju med. Du tänker på Diego Costa och Suarez också.
Ja, de två. Alltså två större. Hade de två inte varit fotbollsspelare så de legat döda i någon gränd.
Det hade de gjort. Nej, men som sagt, alltså, jag tycker att Atletico Madrid har bara varit allmänt dryga, och nu är det då att karman kommer och biter dem rätt i röven. Så är det, och jag bara njuter av det liksom. Det är sån shithousery masterclass, så att säga. Och bara gå in där, och tydligen så ska ju Simeone ha snackat med Torreira och sagt jag är så taggad att spela dig och Thomas bredvid varandra i ett mittfält. Och så får han reda på det sen att det blir ingenting med det. Och han ska ju tydligen vara svinlack på det sättet.
Men han kan vara hur arg han vill. Klausuler, men precis.
Alltså, det är ju bara illa läget liksom. Nej, men jag tycker det, och så tydligen så är de Atletico Madrids styrelse väldigt ledsna och irriterade över Arsenals sätt på deadline day.
Men det
är lösa rykten, men som sagt, och det är what it is liksom. Vi ville ha han, och ni agerade så här under hela sommarfönstret. Ja, men då är det bara rätt att liksom aktivera dem på deadline day och bara ge dem ett fett finger och sen säg sugens lak. Så är det bara.
Där kom den.
Nej, men som sagt, jag är riktigt taggad på den här transfern. Det känns som att vi har fått en Vera-ersättare alltså.
Vet du vem som har dragit Vera-liknelsen? Troops har också dragit den.
Troops, ja. Du
är Arsenal Boys Troops, tror jag.
Så pass alltså. Nej, men som sagt,
har du ett fem?
15 år.
Har du ett fem?
Fem.
Kan få ett blood.
Blood. Fem, blood.
Nej, börja inte med det nu, för då kommer
absolut inte. Nej, men som sagt, jättebra, vet du det, transfer. Och för ynka 50 miljoner euro i dagens marknad för en sån spelare. Det är bara att lyfta på hatten alltså.
Man blev ju lite, eller jag personligen var ju lite så här igår när det kom ut, då funderar man lite på vad har vi gjort fram tills nu, för jag blev ju gena så här, det här kommer ju inte gå, vi kommer ju liksom inte lösa det här i tid och
alltså,
allting.
Tydligen också så hade vi ju en deal klar med Aouar, men det sprack på grund av att hans bror som är hans agent ville ha ett sånt huttlöst arvode för att få igenom den affären. Så
finest keeper, typ, eller?
Nej, jag vet inte vad han skulle ha. Det var helt absurd summa han skulle ha i agentarvode. Ja, jag vet inte hur mycket det riktigt snackades om, men det var en dealbreaker där. Tydligen så ville ju Aouar till Arsenal också, så.
Men varför ska brorsan vara så jävla girig?
Nej, men det är klassiskt agentgirighet liksom. Så är det. Men
om det är din brorsa så fattar jag liksom inte det överhuvudtaget. Nej, ska vara
inte heller, om jag ska vara helt ärlig med. Jag har inte en aning, men det var ju synd att det gick i stupet. För Lyon behöver ju sälja, om inte jag är helt ute och cyklar, på grund av FFP-rules.
Men vadå, Depay gick inte Depay till Barca?
Nej.
Den sprack också. Oj, ja, då har de nog ute på djup is. Ja,
vad sprack även, Sippe? Den gode Jeff skulle ju gå till Hertha Berlin. Den gamle gode Arsenal. Jeff Reine.
Ja. Just det. Men ja. Han blev ju klar för Nice, så
ja.
Istället. Ja,
amen. Okej, det har jag missat, men för det nej, var ju lite
jag,
roligt
jag,
där.
Jag såg det idag nämligen.
Okej, för det var ju lite roligt där en stund att han skulle gått till Hertha Berlin, och Hertha Berlin lånade in Guendouzi istället, så att Leon, om Leon inte hade lyckats sälja honom. Det var ju lite komiskt.
Ja. Ska vi dra lite deadline day här nu då?
Ja, Ganosaurus out då.
Ja.
Det är så
Att det blir en
absurd.
grej är ju konstigt.
Ja, det är, tydligen så har de snackat om Gunnosaurus på svensk tv idag med. Efter fem, läste jag.
Efter fem? Är det med alla ofensivers eller?
Nej, jag vet inte. Men de har ju nämnt det i alla fall på tv idag. Såg det på mitt Twitterflöde. Helt absurt. Vi är fan överallt alltså.
Ja.
Nej, men vad ska man säga? Jag tänker att innan vi går vidare och summerar transfer så tänker jag att vi ska köra en fin omgång av kanon eller Spurs.
Jajamän.
Hör ni? Här är pappret.
Ja. Så det är alltså Philips lek där vi sedan starten utav Premier League summerar numret. Och Partey, eller Thomas, som han har skrivit på sin tröja som han går av. Vilket ju är tråkigt med tanke på att han har ett sånt fantastiskt efternamn. Ja, men det har han ju tydligen alltid gjort. Och fick ju inte nummer 5 hos oss, utan han fick nummer 18. Så reglerna är mycket enkla. Jag säger vilka spelare som har haft nummer 18, ger er varsin spelare, och ni säger kanon eller Spurs. Så jag börjar med Tobias.
Ge mig rätt nu.
David.
Börjar vi bakifrån eller?
Ja, såklart.
Ja.
Då börjar vi med David Hillier. 93-94 och 94-95 hade han nummer 18.
Han spelade då i Arsenal i 6 säsonger, va? Har kollat upp. Grejen är så här, jag har uppenbarligen inte spelat, alltså sett den här spelaren spela fotboll, för han spelade innan jag föddes fram till jag var 4 år liksom. Men det jag kunde läsa ut då, det är att han var en truppspelare som har vunnit en supercup. Och vad var det, en Europa, någon kupp i Europa. Alltså typ någon sån här
försäsongscup.
Ja, var det kupp i den här kuppen till och med. Inte spelat så mycket. Så här kommer jag öppna upp för bordet så att säga.
Alltså, han har ju varit med flera gånger i kanon eller Spurs. Och jag har ju sagt det kanon varje gång, så att jag tänker att vi säger kanon den här gången också.
50-50. Men då tar jag hellre kanon liksom än att sänka någon. Så kanon på han då. Det vill jag lera. Kanon.
Ja, jag har ju sagt tidigare att jag grundade mest på att jag har hört han i podcastar. Och han är med i, han jobbar för Arsenal Media och kommenterar. Och ja, han verkar ha varit en omtyckt truppspelare helt enkelt. Och ja,
inte ja, har du varit i truppen så länge så borde du ju vara omtyckt, kan man tycka.
Ja,
han låter som en god gubbe i alla fall.
Ja, han har varit svensk, han har varit för ett barg.
Nästa man på listan har nog också varit med i kanonen Spurs, Steve Morrow. Han hade nummer 18, 95-96 och 96-97. Vad säger du om honom, Sippe?
Ja du, jag var ju inte så gammal då.
Det var ingen av oss.
Nej, men nej, precis. Ja, vad ska man säga?
Vill du eller?
Förra gången blev han ju, då blev han kanon när han var med.
Ja, det är ju också det här då. Han har 7 olika nummer under sina 10 säsonger i Arsenal. Det är ju jävligt märkligt. Varav 18 och var det 13 han 2 gånger. Jag har skrivit 50-50 på den också. Men har man varit i Arsenal så länge som han också var, så tänker jag att det lutar åt en kanon.
Han gjorde ju ändå 62 framträdanden. Så det är ändå helt okej. Ja, men vi han en kanon. Det gör vi.
Och det kan dock ändras, för Tottenham vill ju ta in honom. Så att skulle han gå till Tottenham nu i sina coachingkarriärer, då blir det ju 100% Spurs framöver.
Ja, det är ju, ja, det är ju så.
Men han har varit, det ska man ju också säga, att han har ju varit i klubben i, det tror jag sa förra gången, han har varit i klubben många år som i ungdomsakademin och så. Ja, jag vet inte exakt vilken roll han har haft. Ja. Vi går vidare på listan och vi hamnar väl
performance supervisor.
Ja, vi hamnar väl på, om jag inte helt ute och
jag har ju fusklappen bara.
Är det Wengers första värvning? Nej,
Grimaldi.
Grimaldi, nej, det är inte första varningen. Det är ju
Grimaldi, ja.
Vem var Wengers första värvning? Kan det?
Menar du Zigander?
Nej, första värvning i Arsenal. Remy Gard, just det, Remy Gard. Ja.
Alltså det är
Never
mycket
mind.
Fransoser som har varit och vänt, och det kommer ju vara ett par till här.
Ja, Tobbe, vad har du att säga om Gilles Grimaldi?
Ja, det är bara is. Vi har bara smackat in kanonen direkt här. Två ligor, en FA-cup och två Supercupen. Punkt, kanon. Är man och vinner så mycket, så då ska man få, då får man en kanon.
Ja, han har ju även varit scout i klubben, tror jag, i många år efter karriären. Vi går vidare på listan. Säsongen 02-03 och 06, till och med 06-07, så hade ingen mindre än Pascal Zigan tröja nummer 18. Oliver Sippe, Sipos, vad har du att säga om Zigan?
Zigan, alltså. Ja, det är en det är en riktigt god polerad skalle där, den gubben. Nej, men Zigan, han var la... Han hade sina matcher. Både bra och dåliga. Stod ju för några riktiga jävla groder också. Fick ju en, han fick ju en fin ramsa, minns jag. Nej, men he's bald, he's shit, he plays when no one's fit.
Den är så jävla bra.
Den går ju varmt fortfarande runt arenan, men ja, nej, men jag vet fan, alltså. Nej, det är lite av en vattendelare där, skulle jag nog säga faktiskt. Nej, men han var ju bra när han kom in, men sen så senare det gick, det var ju en hel del, det var ju en hel del brister i defensiven och sen då. Men absolut, med de tidigare årens insatser, så nej, han får en kanon. Bara för att han är ju en kultfigur hos oss nu liksom.
Och även med och vunnit då.
Ja, det har han ju med. Han har ju några tunga titlar där med. Så nej, han får ju en kanon.
Vi går väl vidare till kanske den försvarare som jag har drömt flest mardrömmar om. Mikkel Silvestre. Tobias, vad har du att säga om denna spelare som vi värvade från United?
Ja, vi spelade United i många, många år. Var väl inte jättebra hos oss. Så han kan ta sig en bolle, som man säger i Norge, och så säger jag Spurs på den.
Mitt främsta minne av honom är när han väggspelar med Messi på Camp Nou, när han står där som ett fån efter att Bentner har gjort 1-0 på Camp Nou. Och vi har Silvestre i vårat mittbackslås.
Ja, vi alltså.
Nej, det, alltså det är sånt rikshaveri på den gubben, alltså.
Ja, vi rullar väl vidare då till en annan försvarare som kanske inte heller är den jag har drömt så lite var det bara om. Jag ger den här till Oliver Sippe. Sebastian Schillaci.
Ja, herregud. Ja, ah, vad fan ska man säga där liksom?
Jävla haveri det också.
Ja, ah, det är ju ett riktigt haveri där. Var kom han ifrån? Brest, va?
Frankrike.
Ja. Ah.
Han kom från Sevilla. Han gick till Brest.
Ja, ah, just det, så var det. Aj, Sebastian Schillaci, alltså. Herregud, vad fan hittar de han egentligen?
Ja, ah, Sevilla då, Spanien var det ju.
Ja, nej, men nej, det...
Han hade ju 30 landskamper eller någonting för franska landslaget, ska man ju kanske.
Men det blev väl inte många efter det, alltså. Det nej, var inte det många inte... efter tiden jag så.
Ja, nej, men alltså. Nej. Nej, det är Spurs på den rakt igenom, alltså. Jag har ingenting att säga, gott att säga om han, alltså.
Ja, utropstecken på Spurs där bakom han.
Ja, nej.
Man har slitit mycket hår på han också då.
Ja, herregud. Nej, Spurs, det räcker så. För min del. Han är tydligen aktiv fortfarande.
Han är typ en sån kille som håller på med CrossFit nu och tycker det är coolt typ.
Han sågade ju Arsenals försvar. Han sa att han aldrig har varit med om sämre försvarsträning.
Jo, men du spelade där.
Jag måste bara flika in med det innan vi går vidare i den här leken. Att elvan vi ställde på benen den dagen som jag pratade om när Silvestre väggspelade med Messi, då hade vi Almunia i mål. Och så hade vi en backlinje som bestod utav Sagna, Vermaelen, Silvestre och Clichy. Ett mittfält med Nasseri, Rosicki, De Nilsson.
Man kunde få in en fransos till där.
Och så hade vi Walcott och Bentner. Och Bentner gjorde 1-0 i 18 minuten. Då var man glad. Sen gjorde Messi 1-1 i 21 minuten, 2-1 i 37 minuten, 3-1 i 42 minuten och 4-1 i 88 minuten.
Just det, var det då när han chippade Almunia och sen la in den?
Jag tror det.
Den matchen. Han chippade den till sig själv liksom. Alltså det var total förnedring. Alltså det var ju, nej. Då mådde man ju inte gott efter det. När Messi är på sånt humör, då gör det ont och kolla på fotboll, speciellt när det är ens lag som spelar emot han.
För att bli lite stabilare i backlinjen så gjorde vi bytte inte in Sol Campbell som var på bänken och var inne på lån i Arsenal, utan vi bytte in Eboué.
Han är en jävla kul kille han annars.
Kan ju vara den roligaste killen. Ja, vi ska inte fastna på det. Äntligen har vi i alla fall kommit fram till någon som jag tror att ni kanske har lite bättre minnen av. Nacho Monreal 2014-15 till 1920 bar tröja nummer 18. Tobias, kanonen Spurs.
Om vi tänker en tidslinje på hans karriär, så tänker jag så här, när han kom in så var han inte så jävla bra egentligen. Så var han, blev han bättre och sen så försvann han och sen så blev han bra igen. Har varit med och vunnit ett par titlar då, FA-cupsmässigt. Och jag gillade han faktiskt. Han kunde spela lite överallt och han gjorde ganska bra jobb. Så nej, thumbs up för Nacho Man, som Filip brukar sjunga ibland. Nacho, Nacho Man.
Nej, men som sagt, Nacho Monreal,
god gubbe.
Ja, god gubbe. Känns väldigt sympatisk. Kanske lite naiv ibland. Jag vet inte. Få den vibben av i alla fall.
Jag förstår fortfarande inte varför vi gjorde oss av med honom förra säsongen och behöll Kolasinac.
Nej, det är ett stort frågetecken där faktiskt.
Även om han var gammal. Så, ja.
Nej, men som sagt, han var ju tänkt bara som en liten nödlösning. Och sen så växte han in i rollen där.
Blev ju bra liksom.
Ja, jag tyckte han. Jag tyckte, alltså,
man kunde inte hålla han borta liksom till slut.
Nej, alltså spelade inte han mittback ett tag med?
Jo, han kunde spela överallt. Vet du.
Ja, jag tyckte han gjorde det bra alltså. Jag gillar han.
Förvånansvärt bra kan man väl säga.
Kanon på han med. Så är det bara.
Ja. Och sist ut på listan denna gång blir då Thomas Partey. Kanon eller Spurs, grabbar?
Ja, det är kanon.
Det är ju dunder kanon rakt igenom där.
Alltid kanon. Ja, det var denna veckans omgång av Kanon eller Spurs. Nu tiden är inne på och vi har fortfarande fler saker vi ska gå igenom. Jag tänkte att vi skulle summera fönstret. Och frågan är ju då, jag tror vi gör som Arsblog gjorde när de skulle summera, att vi summerar först och främst de spelarna som har kommit in i laget. Och ni får ge ett betyg från 1 till 10. De som har kommit in i klubben är Alex Runar Runarsson.
Social media 10 av 10.
Ja, William, Mr. G, Gabriel, Thomas Partey och vi har återigen lånat in Ceballos. Jag börjar med dig Tobbe. Hur många poäng 1-10 vill du ge?
Till fönstret överlag.
Till de spelarna som har kommit in, för vi delar upp det
Aha.
i.
Alltså nu har vi ju sett några spela, men Partey hoppas man ju att det kan bli upp med Oliver, säger då Vera-esk, som det så fint heter. Man kan ju hoppas att han kommer till en 8-9 så snart som möjligt, för att jag tror vi behöver han mer än vi någonsin vet. Och jag är så jävla nöjd att det inte blir Jorginho alltså.
Ja, herregud.
Men nu vill jag ha jag vill ha en siffra på,
En siffra.
en
Okej.
komplett på. Ja.
8 av 10 skulle jag säga att han är. När det kommer till Ceballos
Inte
så.
spelare för spelare, utan en
Ja, du vill
komplett
ha hela
på att,
transferfönstret.
ja, fast på bara de inkommande spelarna, inte på, du ska inte ta in utgående nu, utan vi kommer att separera in och
Jo,
ut.
men du vill ha ett samlat betyg på
Ja.
allt.
På vårat fönster med de spelarna vi har värvat in.
När Partey så skulle jag nog säga att det blir en 7.
7 av 10.
Ja, ursäkta utlägget.
Ja, det är helt okej. Det
Ja, vad
var...
bra.
Ja, vad... Du får skylla på en rörig programledare. Men vad vill du ge, Sippa?
Nej, jag är med på Tobbe där faktiskt. En stark 7 för min
Oj.
del.
Jag skulle nog kunna säga att jag skriver under på den. Sen kommer vi ju kanske då till den svarta fläcken i vårat register. Just det här med att sälja spelare.
Rikshaveriet.
Ja. Och de spelarna som har gått ut, då är ju då Guendouzi på lån. Vi har rivit Mkhitaryans kontrakt. Vi har till slut lyckats, eller ja, vi lyckades ju låna ut, eller vi lyckades ju låna ut Torreira då. Vi fick inte sålt honom. Vi misslyckades med att sälja Sokratis. Vi misslyckades med att sälja Kolasinac, Mustafi, Chambers. Maitland Niles ville vi inte sälja. Sen sålde vi ju Martinez då. Så hur många poäng vill du ge, Sippe, till våra försäljningar?
Oj, där är, ja, men det är dåligt alltså, men sen så, ja, nej, det blir inte högre än, nej, det blir fan 3 alltså. Det är inte bra alltså.
Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att det är en 2. På
Ännu
grund av
sämre.
att, ja, för att man inte, alltså för att det är en lånedeal på Torreira där de inte vill betala avgift. Alltså du vet, det är så mycket. Men
Ja,
det kan
jo,
man
det är
också, jag
sant.
tror man kan skylla en hel del på rådande klimat i världen.
Jo, absolut.
Inte allt såklart, men du kan nog skylla en del på det om man ska vara ärlig då.
Men sen är det lite eller det blir lite konstigt tycker jag med. Det blir lite, vi går ju spelaren till lag som är Torreira. Vi har ju ett bud på 24 miljoner euro som nästan var vad vi köpte honom för. Från Torino, men spelaren vill gå till Atletico och vi säljer, eller vi lånar ut honom till Atletico liksom. Ja. I och för sig så tror jag ju att vi kan få 24 miljoner euro nästa sommar om vi vill sälja honom också, oavsett vad som händer i Atletico. Men ja, det är ju de stora misslyckandena tycker jag ju är att vi inte
Mustafi.
Sokratis såg, ja, Mustafa är ju visserligen skadad, men Sokratis, att vi inte lyckas göra oss av med honom. Vi står alltså här nu när vi stänger transferfönstret med 8 mittbackar. Det kan man ju inte säga något annat än att det är ett misslyckande.
Är
Vi
det
kan ju inte ha
bredd
åtta
utan dess
mittbackar.
like?
Ja, det kan man lugnt säga.
Och det är fan kvantitet före kvalitet i alla fall.
Ja, nej, men sen så jag
Men det
läste
här
ju
med
faktiskt.
Saliba också, att det ryktades att han skulle iväg på lån.
Ja, tillbaka till Sankt Etienne.
Ja.
Men den gick inte igenom på grund av att tiden gick ut. Så det var anledningen varför. Men som sagt, det finns ju en anledning. Vi var ju lite upptagna med att lösa partiet, tror jag.
Säger du
Ja.
Ja. Nej,
Men
nej,
jag
sen så läste jag också att Sokratis var ju på väg ut faktiskt. Men Arsenal blockade det. Han var på väg till PSG på lån.
What?
Japp.
Det är nästan lika chockande som att Erik Choupo-Moting skulle gå till Bayern München.
Alltså den agenten alltså, herregud.
Ja, men nu är han på fri transfer, men jävlar vad hans karriär, han har ju varit i PSG och alltså, nej,
Stoke.
Verkligen märkligt.
Ja, men det var det jag tänkte att vi skulle summera då. Man kan väl säga då att eller skulle jag säga att det är en konsekvens av, man ser ju hur misskött klubben är sen många år tillbaka. Det speglar ju sig i att, ja men det speglar sig i lönerna på spelarna. Och jag hade den här diskussionen förra veckan, hur många bra försäljningar har Arsenal lyckats med? Det är ju ett haveri utan dess lika.
Två har det väl vi pratat om då.
Ja, de senaste fem säsongerna. Det är Awobi och Martinez får man väl väga in, eftersom vi inte köpte honom för någonting.
Men du kan tänka kan han är akademispelare.
Ja, nej men så det är ju tre då kan man säga. Och sen om man spolar tillbaka lite längre så har du Adebayor och Nasri och Kolo Touré som vi sålde för hyfsade pengar till City. Men annars är det rätt, det ekar rätt tomt liksom. Det
Fabregas för noll och ingenting till Barca liksom.
Ja, samma sak med Van Persie. Samma sak med Van Persie.
Ja, men du tar upp han nu, jag blir bara arg när du pratar om han.
Ja. Ja, nej, men man kan ju sammanfatta det också som att vi har ju alltså den största transfersumman vi har fått in för en spelare någonsin är typ sådär runt 35-40 miljoner pund. Det är rätt lågt om man ser liksom vad andra klubbar har sålt. För jag menar, Liverpool sålde Coutinho för 150 miljoner pund och Suarez för 100 miljoner pund och...
Men du vet, de är också tvingade att göra det, för annars så får de ingenting typ. De vet ju det att spelaren vill inte vara kvar heller.
Jo, så men samtidigt så är det ju nej, men det är ett underbetyg att Arsenal inte har lyckats sälja någonting dyrt någonsin. Om man,
ja.
Jag tycker bara att man kan ju se att förhoppningsvis kan det ju bli bättre nu då.
Men när vi är inne på transferrykten grabbar, så är det ett kontrakt som har rivits i dagarna. Asså? Det är ju Jack Wilshers kontrakt har ju rivits.
Ja, nu kommer vi in på han, ja.
Jajamän, det
kan vi säga till lyssnarna att Tobbe ville egentligen att vi inte skulle prata om någonting annat än Jack Wilshere. Hela avsnittet.
Ja, jag har ju följt han hela tiden va. Och det citatet, så jag tror det var du som la ut i det, att I don't need an agent, I will never leave Arsenal, är ju, det talar ju för sig själv. Alltså om han nu inte vill gå utomlands, eller vill gå utomlands, om han inte vill gå utomlands, varför inte plocka in han och ge han liksom en rimlig lön? Han har gjort sina pengar nu, och så får han vara en truppspelare då. Han behöver inte spela om han inte liksom bevisar någonting. Vad tycker ni? Eller är ni bara anti-han?
Nej, det vore ju romantiskt såklart. Alltså man gillar ju Jack Wilshere, människan Jack Wilshere, på alla sätt och vis. Och jag tyckte väl kanske inte att vi borde släppt han när vi gjorde. Men ja, nej, jag har ju svårt att se att vi skulle ta in honom igen. Men det har inte gått jättebra i West Ham tyvärr.
Han kommenterar väl det med att det har inte riktigt gått som jag har velat.
Nej, han var varit skadad och lyft lön sen han kom dit typ.
Ja.
Nej, men det hade varit trevligt med han. Alltså saken är, så han kommer ju säkert träna med laget nu. Men jag vet inte. Kanske.
Tobbe hoppas att det blir en Flamini 2.0 här.
Ja. Att han är så bra så han kan inte säga nej till han.
Nej, det är sant.
Men det var ju så bra form så det gick inte så länge till han. Det är ett av de bästa grejerna jag har hört alltså.
Flamini är ju fantastisk också när han kommer in i sin första match mot Tottenham och tagit gult efter typ 2 minuter.
Då vet man att han är hemma alltså.
Nej, det sista jag skulle vilja att vi säger om transfer innan vi avslutar dagens podd är ju att det går ju fortfarande att låna ut spelare, men bara till EFL-klubbar, det vill säga Championship, League 1 och League 2. Inte för att jag tror att det är jättemånga av våra spelare som skulle vara aktuella för den typen av lån. Det skulle väl vara möjligtvis någon av de engelska spelarna. Jag är ju svårt att se till exempel att vi lånar ut, även om du säger att vi blockade Sokratis försäljning då, att vi skulle låna ut Sokratis till en championshipklubb eller Mustafi till en championshipklubb.
Han
Det
vill
kommer
nog
inte
inte, de
hända.
vill nog inte det.
Chambers
Nej.
till exempel skulle jag kunna tänka mig om han vill ha speltid att vi skulle låna ut honom, men ja, jag vet inte.
Nej, det känns ganska avslaget när det kommer till den frågan egentligen. Och våra spelare, om man ska vara helt ärlig.
Ja, det man, ja. Nej, det lär väl inte hända så mycket där. Vi har ju ett problem nu dock att vi har ju för många utländska spelare i truppen. Så två spelare måste ställas utanför truppen nu när vi ska gå in i och registrera vår Premier League-trupp. Vi har för
Ja,
många
just det.
icke eller homegrown. Så det är frågan vilka spelare som lämnas utanför truppen. Özil ligger väl antagligen högt upp på den listan.
Ja,
Men
det
tror
känns
du
som det.
verkligen att Öse liksom, han är så i frysboxen nu så det finns ju inte alla.
Alltså
Känns så.
han gjorde inte det bättre nu med egentligen det här med
Gunnosaurus.
Gunnosaurus. Egentligen. Jag vet inte. Kanske.
Du menar att han gör sig ovänner i med styrelsen och så, eller?
Ja, men det känns ju som att han har haft det kriget med klubben nu ett tag. Men alltså, jag förstår inte riktigt grejen heller. Egentligen, vad har han gjort för fel? Det var som jag skrev innan till er. Egentligen, vad har han gjort för fel? Han vill inte gå ner i lön. För han ville veta var pengarna skulle gå. Och så blir det ett jävla liv på det liksom.
Ja, det ska ju också sägas att han var inte den enda spelaren. Det var ju fler spelare, men det var ju bara hans namn som kom ut såklart. Så han är
Ja,
ju lite
precis.
syndabocken alltid och
Ja,
det finns ju
där kan jag tycka att
spelare.
det blir lite fel faktiskt.
Det finns ju spelare som jag hellre hade ställt utanför truppen än Özil. Alltså,
Ja,
om vi ska ta en
samma här.
fotbolls...
Svårt, Kattis.
Ja, men en fotbollsmässig, vad vi tror att vi kan få ut av en spelare. Så finns det ju spelare som jag hade hellre ställt utanför truppen. Än honom.
Kolasinac och Sokratis kanske?
Ja, eller Mustafi.
Ja, det är som pest eller kolera
Alltså
där. Ja.
du har ju tre backar som vi verkligen trodde på. Jag hade hoppats, jag gillade Ovoskot to go med Mustafi. Jag gillade Kolasinac i början, men efter hans blev skadad så kom han aldrig tillbaka. Han var aldrig sig själv.
Nej.
Det
Får väl
är
se vad som
tråkigt.
händer.
Jag tänker att vi kanske ska avrunda där och så får vi prata mer om hur vi ska ställa upp med våra nya Partey och våra andra nya spelare i nästa podcast. För nu har vi snart spelat in i 1,5 timme. Och för alla då, möjligtvis Bula som bara lyssnar fortfarande, så tänker jag att det är dags att avsluta podcasten. Så jag tackar Tobbe för att du ville vara med.
Ja, tack Gud.
Och jag tackar Oliver för att du ville vara med.
Inga problem. Alltid kul.
Tack Oskar.
Tack så
Tack
mycket.
Oskar.
Ja, until next time, O to be a gooner.
Good night.